Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Thomas Karlhed.
Hej hej.
Hej hej. Och Johan Svensson.
Hallå hallå.
Hur mår ni?
Bra.
Ja.
Thomas döljer han, det är någonting där. Han mår riktigt bra, ser jag.
Ja. Han är väldigt snygg i sin vita kort också. Du är lite
tackar,
executive
tackar.
Realness idag.
Det är så nu.
Ja, idag ska vi ju snacka lite grann om Edmund White, som är en legendarisk författare som bland annat har skrivit boken A Boy's Own Story, som är den första delen i en trilogi. Så, och hans böcker ger sig även ut nu på, i en ny utgåva. Jag tror att det är Modernista som ger ut den. Och det är Stefan Ingvarsson som jobbar där, har fixat en intervju där jag fick träffa Edmund White. Tack.
Fantastiskt.
Stefan. Tack, tack, tack. En applåd. Och jag träffade Edmund och snackade om allt mellan himmel och jord. Lite grann om hans litteratur, men mycket om att han faktiskt är en föregångare på så många sätt. Han var en av de första som skrev så här subjektivt om att vara homosexuell. Och ja, vad är din relation, Johan, till lite?
Jag började faktiskt läsa en bok i somras, men det var semester och jag somnade till, så att till och med glömde bort titeln. Men innan dess så läste jag City Boy, och den är ju väldigt kul, för den handlar om New York när han flyttar dit och 20 år framåt, alltså från 60-talet fram till, eller slut på 60-talet där, fram till AIDS-krisen. Och det är ju inte bara ett stycke böghistoria, utan det är också en kul att läsa om hur New York var på den tiden. Det var ju väldigt roligt. Och ja, men hur man ledde sitt liv där. Att idag är det så här rikemansgetto, och då kunde man jobba som servitör på en restaurang 2 dagar i veckan och på så vis borde betala hyra och ta skådespelarlektioner. Lite name dropping och lite sånt där. Så det var, ja, härligt.
Och han är ju väldigt så här, generös med sitt eget sexliv och sitt eget liv. Alltså alltså nästan så att det ibland blir generad när jag har läst det. Gud vad han delar med sig. Och Thomas, hur har du läst Edmund?
Det var ganska länge sedan, men det var precis när jag kom ut och skannade jag allt som fanns. Liksom, att det var en artikel, allting. Liksom. Jag läste så här som en svamp. Och det var En pojkes historia, heter det på svenska. Det var en av de få böckerna som fanns på biblioteket. Så att det var klart att det tog den.
Och den är ju speciell, för det är ju så här incestuös relation med hans far och alltså sånt där, som man också beskriver på ett så här rätt upp och ner på något sätt. Vilket är fascinerande. Sen har han ju skrivit en massa biografier om andra bögar, och ja, han är en väldigt aktiv, fortfarande aktiv författare.
Men han är ju en superspännande författare, och det är bara så att är man bög och lyssnar ni på den här podden just nu, så måste ni bara gå och köpa en bok av honom och börja läsa hans litteratur.
Och en annan sak som är intressant är att han är ju 70 plus och han levde innan AIDS-krisen, under AIDS-krisen och efter nu då AIDS-krisen. Och han är även HIV-positiv och blev diagnostiserad 1985. Så han har, hans historia, och även så här, om man tänker gay-historien, så han har varit med om liksom, before our liberation och during och after. Så, där. Mm. Så att, han, utifrån det perspektivet så är han ju också superintressant. Och vi pratade lite grann om det, vad han tycker om bögar idag, och om vi pratade om AIDS idag och lite sånt där. Så att vi höll oss lite runt litteraturen, men sen så sveptes vi snabbt ut i sex och lite annat. Så jag tänkte att vi skulle lyssna på det.
Ah, okay, yes.
Och sen pratar vi efteråt.
Ja.
Bra. Hi Edmund.
Hello Robin.
Nice to meet you.
Nice to meet you.
I'm really, really excited to meet you because I think you are the most iconic gay writer there is.
Oh, thank you.
You've lived in so many places. I mean, you lived in Istanbul, and you lived in Paris.
And Rome. And Rome.
In Rome. Mm-hmm. So how come you moved so many times?
Well, I think writers can do that, and I mean, you're free in a way. And but I haven't lived in Asia or Africa, although I have spent a lot of time in Morocco.
Mm-hmm. Do you find that you need to be, if you're going to write about Paris, do you need to be in Paris?
No, in fact, the opposite. Like I wrote a lot about America while living in Paris, and I wrote a lot about Paris while living in New York.
Is it something that you get sentimental about it, that you have
No, it sort of becomes your own city and your own mind. It becomes an imaginary place that you can write about through recreating your memories and recreating your experiences. But if you have them right under your nose, maybe you're less inspired.
Yeah, and you're less free, I can imagine, too. The manual you wrote, The Joy of Gay Sex, that was in 1977.
Right.
That was in an era where it was considered a disease being gay, right?
Yeah.
So,
well, not really. I mean, Stonewall had happened 10 years before, and the American Psychological Association had reclassified homosexuality as some sort of character disorder. But
we were mentally ill.
Yeah, right. Mentally ill.
Yeah, that's it. Was the same thing in Sweden.
Yeah, and so I think writing it was sort of a political act for me, in the sense that The Joy of Sex for heterosexuals was a huge bestseller, and then this book came out in exactly the same format. And the idea that it would be sold in normal bookshops and looking the same way as the other book seemed transgressive at that time, or progressive.
What were the reactions of the book?
Better than you'd think. Some woman in Canada thought she was buying The Joy of Cooking, and she got it home and looked up chicken and was scandalized, and she made a big fuss, and she had the book taken down from a kind of de facto censorship, and we were very angry about that. We felt like it didn't have a trial. It wasn't. It was just the book chains were frightened, so they took it down. But
she really wanted chicken.
Yeah, not our kind of chicken.
Would you say that the book was more of a political statement than it was?
Yes, we figured out early on that gay people know how to have sex with each other, pretty much.
Yeah,
and that the problems, if you're gay in those days, and were things like gays and religion, how to leave your money to your lover if you die, how to get your parents to accept you. And so we wrote, maybe half of the entries were about lifestyle rather than about how to have sex.
Mm. So if you would read, do you go back to your own old books and read them again?
Never, never.
How would you react to the book now if you read it again?
Well, I think it was a little prudish in some ways. Like we can't. Can I talk freely?
Yes, of course. This is.
Oh yeah.
You can curse, say whatever.
But But I mean, we came out against fist fucking, and maybe I'm not a big, I don't do that, but I don't see why I condemned it then. But I think it was some imaginary health problem.
When I imagine being an author, you must go through different stages. So, yeah. And also, you write a lot about your own life.
Mm-hmm.
So, as one evolves, there must be a lot of things in your books.
Exactly.
That is not the same knowledge.
Yeah. Well, I wrote a book about traveling around gay America called States of Desire.
Mm-hmm.
And that came out in 1980. Just before AIDS, and now a new version of it just came out, and I added two new chapters, one on gay marriage and the other one on the internet, and because I thought of that as like the 51st state in America.
So how important do you think for gay people to know their own history? Is that important? What is your take?
I think so. First of all, maybe half of the world's gays live in third world countries where they're denied their rights and oftentimes are executed or imprisoned. And so, I mean, if you think about Africa and the Near East and the Far East, I mean, South America has become very progressive and they have... I mean, Mexico had gay marriage before the United States, you know, and but I think that in general, there's still gay people are oppressed in lots of parts of the world, and the Catholic Church is still undecided about gays.
And the history has a tendency to repeat itself. Also.
Yeah,
so I think knowing your history is also making sure.
Right. If you think that in Germany. In the 19-teens and 20s, they had the first gay liberation movement led by Magnus Hirschfeld, and they passed in Parliament very progressive laws. And then the Nazis revoked all of that and sent gays to concentration camps. So, you know, it's never completely a done deal.
No, really. Something that, with your writing, you're extremely honest about your life. And you put everything out there.
Yeah.
So how is that to... Like, when you meet someone, they practically know... Like, they read your books, they practically know everything about you. Almost, you know.
Yeah, a lot. Well, I don't know. I think it... I wouldn't want to have a relationship with somebody where they didn't know everything about me anyway. So it saves me time explaining. Mm. But, I mean, sometimes it's been very awkward because I came out, I was diagnosed as HIV positive in 1985. And I think I was the first so-called well-known person who talked about being positive without being sick or symptomatic. And that has caused lots of troubles in my life. I mean, people are afraid to shake my hand and all this stuff, and they're afraid to have sex with me.
But that must have changed, though, during the through the years, because with medication coming in, so...
But people are so stupid and uninformed that, I mean, especially gay people, that they really think that if, you know, I'm negative, you be too, you know, they always say... And
we're like that when it comes to like sexual positions and everything. We're like, we love grouping people together. I'm top. I'm positive.
Yeah, right. Yeah, and I think that there's the gay community is very intolerant of its own members, and I mean, so that has been a real issue in my life because I like to have lots of sex with different people. And people who know who I am, not too many, but a few, they will Google me and then they'll see right away that I'm positive.
Mm.
And so then they reject me. Yeah.
I'm going back to the knowing your history part, because HIV is it's on the uprise again. It's like in Sweden, it's Because they kind of stopped in the 90s.
Yeah.
But now many young people are getting...
interactive.
Yeah, and barebacking. And I think that comes back to, like, knowing your history.
Yeah.
People are not afraid of, like, dying anymore. What do you think?
Well, I think they are, but they think it'll be easy just to take pills. But I think the thing is that it's difficult to take medications your entire life. Mm-hmm. I know that. And I think... there are lots of hardships connected with it, I don't know. What people don't understand is that if you have zero detectable virus, you're not contagious.
Mm. And that that is good for that is good in every way. But yeah. I also think that is the reason why people choose to not wear condoms in the same, why they get infected nowadays, because they think that that's a way to avoid HIV.
But in America, everybody's on PrEP.
Mm. I've heard about that.
You know, they take Truvada.
But that's a socioeconomic thing
expensive.
As well. Yes, so that's only people with money that can take PrEP. So it's still, so I think HIV and AIDS is more than ever a class thing.
Yeah.
Sex is very reoccurring in all your, like, your books and stuff.
Yeah.
Why do you think that is big theme in your books?
Well, I guess in my life it is. I mean, I came of age, but I was probably most myself in the 1970s, and that was a period after gay liberation and before AIDS. And so everybody was having sex all the time, and if I were 40 meeting you now, and it was the 1970s, I'd immediately start groping you. But I mean, I'm too polite to do that now.
Can grope me.
Okay, good. Thank you. But I mean, we used to be that way, and people would laugh. I mean, like the English writer Bruce Chapman came to visit me. He was sent over to meet me by Robert Mapplethorpe, and the minute he came in the door, I took his clothes off. We'd never met before, and
that was just like what you did.
Yeah, it was like dogs sniffing each other, kind of thing.
Do you miss that? Because I've never done that in a way. Is there parts of of other eras, because you've been, I mean,
I'm 74.
Yes, and like so I mean, you were before gay liberation, during, after. You've seen so many parts.
Yeah.
So what are the good and bad things about?
Well,
the eras?
I think gay life has steadily improved. You know, although I find it very bourgeois now. But but who cares?
In what way?
Well, the whole emphasis on gay marriage. And I think there's a kind of a hypocritical emphasis on gay respectability. And because I say hypocritical because of the internet, because everybody's cruising on the internet, but they're all pretending to be faithful to their husbands.
Mm.
And they're supposed to be good citizens with their adopted children. And
So you say we're putting up a facade of straightness for the world to see, and then we do...
Yeah, because men are men, and in gay male life, you have men on men, and so there's no inhibiting factor. But so people want to experiment sexually, and it's natural, I think, to men. But I think at the same time, gays want to be fully accepted as respectable members of society, and to have a family and have children. I mean, one of my students broke up with his very beautiful lover, and I said, well, that's too bad that you broke up. And he said, yes, because I think Joshua would have been a wonderful father to our children. I mean, this is way in the future. They don't have children yet. But, you know, I don't... In my era, nobody would have said that.
No.
Yeah.
So you feel like we've conformed to something
bourgeois.
Yeah. But also, in contrast to that, gay people are very much in love with our... we create spaces for ourselves, where like bathhouses, yeah, cruising, in a time where, like in Sweden, there's not really... we're allowed to fuck wherever, whenever, mm-hmm, but still we create these spaces. So it's interesting that we try to be something, but we're still very, very fond of our culture.
Yeah, I think so too. In a way, it's like black people. I have lots of black friends, but I think I noticed that many of them would rather spend an evening with other black people than with white people. Mm. And Toni Morrison has invited me to her parties, and where sometimes I'm the only white person, mm, and it's slightly uncomfortable. Mm.
Are you a person that mostly hang out with gay people, or do you mingle?
I mingle. I mingle. I mean, I know lots of writers, even straight ones.
They're no good. I prefer the gay ones. So what are you most nostalgic about the gay past?
Well, I mean, I think that the 70s in New York was a very interesting period because it was a very electric period artistically, and also in terms of the newly found gay freedom. Mm. And Susan Sontag once said to me that there was only about a 20-year period in all of human history when straight people or gay people were free to do what they wanted. After the invention of antibiotics, after the invention of the birth control pill, after gay liberation, and before the advent of AIDS, mm, that this little window was one of total freedom. And because there was a waning of religion, too, at that point in America. Now it's come back, alas. Mm. But, Europeans forget that America is the most religious country in the Western world, mm, unless it's Russia.
You're part of a like a high culture, uh-huh, like you're a very respectable writer and everything. But you're also, I think you have another side that I don't see many other writers, which is like you're very frank about sexuality. You're not really scared about talking about anything, uh-huh, about yourself. So you have like, you're standing on 2 feet in a way, like one in the dirt, uh-huh, and one in like the ballroom. Like,
very good. Yeah. I once said that I thought that I had a dream in the 1970s where there were a whole lot of gay men standing around in a ballroom, mm, in black tie, you know, formal dress, and drinking champagne. But each of them was standing beside a mirror that they could push open as a door. And behind there was a back room, everybody having sex. And to me that was like a symbol of that period. And, but you know, Americans are fairly exhibitionistic. Europeans oftentimes will tell me how courageous I am, mm, in writing about sex and stuff, or intimate things. But Americans would never say that, because they like to show off. Mm-hmm. The French talk about sex so they won't have to talk about money. And the Americans talk about money so they won't have to talk about sex.
I love that. That's very much actually the image I have about both the French and the Americans. Since being so frank and open about the sexual desires and sexuality and your sex life, what you've done and everything, has that had consequences for your sex life?
Well, I think it goes through trends in a way.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Like in the 70s, I never was hardcore sadomasochistic, but I found it very exciting.
Mm-hmm.
But now it doesn't excite me so much. I prefer tenderness and intimacy. Maybe that's the result of being old. But I still know some sexual geniuses, and I admire them very much.
I'll take their number.
Okay, good.
But I'm thinking of, has there been situations where you meet someone that is new to you, and they actually know what you like or what?
Yeah. I mean, because I wrote a book called My Lives, in which I have a chapter called My Master, and I talk about all my sadomasochistic experiences and fantasies. So, as I say, I'm not so interested in domination anymore, but people might know that I have somewhat that taste if they read me. But, you know, you imagine Americans read, but they don't.
So, because sometimes I think, like being on television, sometimes I'm recognized and sometimes I'm not.
Uh-huh.
But and when I'm recognized, it's only the times when people actually approach you and say like, oh, I like your show, I've seen you do this, blah blah blah. But that's only the times that there's actually conversation.
Yeah.
Do you ever think about walking down the street, like, oh my God, there could be in this dinner here, maybe 50% know what I like in bed.
Well, that might be an advantage.
Yes, very much.
Yeah. Do you talk about what you like in bed on TV?
No, I mean, I can mention it, but I'm not like, yeah, I like double fucking up. Yeah, yeah. I'm not that graphic. I do let other people do that.
Right.
So no, but they know about my life and stuff. Like that,
good.
So do you get recognized? Not, I mean, because in the gay world, I mean, I would say many people know your name, but maybe they
don't know what it looked like, though, necessarily.
Do you like that, or is it?
I think it's better in a way because you're not. Well, you're just not bothered very much by that people, and but occasionally I eat lunch at the same place every day, and it's in Chelsea, which is quite a gay neighborhood, and strangers will sometimes ask me if I'm who I am.
How does that make you feel?
Fine, it's fine. You know, I don't mind at all, because the kind of people who recognize writers are readers, so they're already fairly civilized and intelligent.
I'm thinking about sex and shame, because you started writing about like gay sex and stuff in a time where it wasn't it wasn't now.
Yeah, right.
So was that your way of grabbing it by the horns and grabbing, I mean...
But I think it was more almost a literary experiment, if you will, because I think very few people had really written about gay sex in a non-pornographic but realistic way. In other words, where I feel my niche is that I can describe sex acts and what happens inside your head when you're having sex, which can be a turn-on for readers, but not necessarily. Mm. And it's oftentimes comic, because what you want to be doing is bigger and wilder than what your body, poor body is able to accomplish.
Mm.
So there's a kind of sense of, there's a room for humor in where, when the body fails the spirit.
I want to know, what do you think that we, gay people, how should we be better gay people? What can we improve with ourselves?
Well, I think that if you just take the matter of AIDS, I'm always surprised that gays who suffered so much from AIDS aren't more interested in AIDS in the third world.
Mm.
I mean, I think that would be a chance for a real outreach.
Why do you think that it's like that?
I think gays are fairly what the French call ombrelized. You're looking at your own belly button,
mm-hmm.
and you are turned inward.
Self-centered, in
yeah, self-centered, and maybe life has been hard enough for us, and so our energies all go to our own problems. But I think now we're at a place where we could be interested in other people who have. I mean, I think that there is a real connection between oppressed people of all kinds. So I think normally gays should be interested in the oppression of blacks, of women, and so on. But I don't think it's always true. And there's a lot of racial prejudice in the gay world, in America at least.
So life now is, do you have an active sex life? Do you
I'm married to a man I've lived with for 20 years, who's 25 years younger than I am, also a writer, called Michael Carroll, and he's a wonderful guy. And
they're open relationships?
Completely open. He has a German lover, and I used to have a Spanish lover, and we're always running around with other people, but we're very close to each other.
Mm.
And when I was very sick 2 years ago with a stroke, and he took wonderful care of me. And he still, when I go to teach, he goes with me every week, you know, just to take care of me.
That's wonderful.
Yeah, yeah, he's a very dear man, and wonderfully interesting too, because he is a writer, and we always are talking. We have different views of literature, but it makes for a good dialogue. But I also have lots of sex. Ever since I was 16, I started paying for sex, and I still do, and I like that, because you can go to bed with thoroughbreds, and I mean, one of my favorite things is to go online and find somebody very cute who's looking for somebody else 26 years old, and then you intervene and you offer money, and then sometimes you can get them.
But so is that, that must be a power thing as well, I mean...
Yeah, but it's also a sexual opportunity. I mean, in other words, these very beautiful people that you wouldn't necessarily be able to get if you're 74 years old and chubby. Although I do cruise a lot on sex lines like Silver Daddies, where people are looking for old men, or on Bear lines where they're looking for chubby people. So, you know, that I would say quite a few people I meet are that I meet that way. And then I have fuck buddies that I have a wonderful Mexican lover that I've known for 10 years now. And who's the best sex I've ever known?
I think. Do you meet a lot of prejudice against paying for sex? Because some people don't think that's okay, and some people do think it's okay.
Well, I do meet lots of prejudice about that, and but I don't give a damn.
It's been so nice meeting you.
Nice to meet you.
I wish you had like an hour more or something.
Oh, great.
But thank you so much.
Thank you.
Can I give you a hug?
Okay, Robert.
Se där hörni.
Mm.
Det var det hela. Vad tycker ni? Var han som ni tänkte?
Ja, det tycker jag. Mm. Tycker jag. Alltså, för jag menar hans böcker, det är metodiskt och genomtänkt. Och det var inget pladder. Jag tyckte att han, varje fråga och varje svar var ju intressant och skapade tankar i mitt eget huvud.
Mm. Jag var lite pladdrig, men jag var så nervös.
Ja, men ändå, herregud.
Men jag var inte så ofta starstruck, men jag var väldigt starstruck när jag träffade honom. Men han var också så himla trevlig. Och ja, verkligen.
Men jag tycker i alla fall, om man lyssnar på intervjun, om man inte känner till honom, så tror jag ändå att man förstår lite grann vem han är efter att ha hört din intervju.
Nej, men det är så fascinerande med någon som är så öppen, fast på ett helt odramatiskt sätt.
Mm.
Det kommer så självklart liksom. Och han måste verkligen ha gjort det sen han, jag menar, under hela hans liv, känns det som han har skrivit också på det sättet. Han gått före, var en föregångare på det sättet.
Mm.
Men det liksom kommer lite sådär i förbifarten på något sätt. Det är otroligt grundat någonstans i hans syn på sin sexualitet, på sig själv.
Och jag fastnar för vissa saker, som bland annat den här huruvida vi som homosexuella har en heterosexuell fasad. Han pratade om det. Att vi sätter upp en heterosexuell fasad. Hur reagerar ni på det?
Jag kan tänka mig om man har vuxit upp och stått på barrikaden. Jag var ju på Moderna Museet när han författade samtalet. Det var rätt kul när han berättade om hur Stonewall, hur han sprang i bakgrunden och sa så här, stopp, bråka inte med polisen, eller var någonting sånt där. Att han är fortfarande så här, lite medelklass, fast ändå var där och hela den biten.
Mm.
Han tyckte det var, vad gör ni?
Rätta inte upp dem, eller vad, jag kommer inte ihåg. Men det var rätt roligt i alla fall. Men det, om han har varit med hela den perioden, det är så här radikalt 70-tal, liksom man har sett, så kan jag tänka mig att den tiden vi lever i, att det känns lite borgerligt, lite hyckleri på det sättet. Jag kan förstå det.
Nej, är det så?
Jag fick miljoner tankar alltså när han säger det. Jo, men kring att det är väldigt mycket borgerliga diskussioner, borgerliga ideal, hur man ska leva, och sen någon typ av dubbelmoral. Och det är därför tycker jag är så intressant att lyssna på honom, även när man läser böckerna. Det är väldigt icke-dömande på ett sätt. Men just den här grejen med, även när jag var med på QX, nu har jag förstått att det är ju som en köttmarknad, ett knullforum, i alla fall vad jag har hört på sistone. Och det är samma sak med att ha Grindr och ha Scruff, och så säger man så här: jag är bara här för att skaffa kompisar. Den här dubbelmoralen som man bär på själv, som alla vet att man ljuger när man håller på med. Och det är så mycket sånt som pågår. Helt plötsligt så är man på någon fest, man har pratat med någon, och så får man reda på efterhand, eller går något skvaller kring det. Att det är en tudeladhet som jag tycker är borgerlig. Det här mellan fasadlivet man lever och sen sexualiteten.
Ja, men jag tycker att själva att det är mycket borgerliga ideal och sådana saker, det är en sak. Att vi lever en sån tid liksom, med yta och liksom status och det konforma, liksom det är en sak. Men det är dubbelmoralen som blir intressant.
Mm.
Men sen tänker jag också att den här perioden i 70-talet, det var säkert, det är en helt unik period med tanke på varifrån man kom tidigare. Mm. Man gjorde upp med gamla normer och så. Men det sammanfaller ju också med hans egen ungdom. Mm. Så att jag menar, där finns ju, jag menar, åk ner till Berlin liksom. Det finns ju olika, jag menar, de här platserna finns ju fortfarande. Så det är ju skillnad på var man befinner sig också, vilka miljöer.
Mm.
Jag tror att miljöerna finns kanske i högre grad idag.
Ja.
Men det är också, men som sagt, det intressanta är ju de här mentala miljöerna som vi rör oss i. Att vi går och äter parmiddagar och minglar lite fint. Och sen så åker man iväg på någon slags chartrad knullresa. Ja, men på riktigt. Alltså, det blir ju löjligt någonstans. Ja, men jag kan tycka det.
Jag tänker mig en gång på, när han sa det där om dubbelmoral. Alltså, då tänker jag så här, då tittar jag på mitt eget liv. Ja, men så är det
ju. Ja, men det är just det jag menar. Det är det jag menar.
Jag spelar ju liksom... jag kan tänka så här, mina dekadenta resor jag har haft till Berlin liksom, genom åren. Och sen, men det är ju ingenting som jag så här, sen kommer jag hem och jag är en duktig. Alltså, jag har ett liv, ingenting jag delar med mig.
Fast det är ingenting som du döljer.
Jag undrar, kan man vinna någonting på att ha dubbelmoral? Alltså, kan man vinna på något att ha det här borgerliga livet och sen även ha det smutsiga, nitty-gritty, bögiga livet? För det finns ju en anledning till att vi har valt att ha det så.
Det är olika plan. Det är säkert att du kan vinna att du kan ha två olika typer av liv.
Mm.
Och den med polariteten är ju intressant i sig.
Osäker. Fast dubbelmoral för mig är när man inte är öppen. Utan att man liksom har... Skulle jag säga så här liksom att ja men gud, jag lever si och så, och sen så åker vi på semester och då brukar vi ha trekanter och det är så härligt och vi åker tillbaka och bor samma kille varje år i Spanien liksom och ja men du vet, och sen bla, och då har man berättat en historia. Det är ingen, då vet alla hur ens liv ser ut. Men om man sitter och säger ja, men vi åker till Spanien i år igen, det ska bli jättehärligt och vi brukar ju bo hos den här bekanta killen.
Men man kanske inte vill dela med sig av det. Alltså, nej. Kanske inte är...
Nej men precis, men
och det kanske blir spännande.
Nej men så länge man inte slår ner på någon annan liksom,
men jag tänker att det kan bli mer spännande också. Den delen kan bli i och med att vi då har möjlighet att leva det här och den här heterosexuella fasaden, så kanske också våra homosexuella miljöer blir lite mer spännande. Det finns mer
en exklusivitet i det.
Ja, exakt. Han pratade ju, jag tyckte också, det är ju extremt intressant att han blev diagnostiserad med HIV 1985.
Vad fan hade de bromsmediciner då?
Nej, och det grejen är att vi pratade mer om det sen. Och han var ju en av dem som fick, hans HIV utvecklades väldigt, väldigt, väldigt sakta.
Mm.
Så att han, så att liksom 96 tror jag det var när bromsmedicinen kom.
Mm.
Han hade inte hunnit utveckla AIDS än. Så det var ju som ren... tur. Så att han finns här idag är ju på grund av ren och skär tur. Men han sa ju även det här att vi inte är solidariska med AIDS-krisen i övrigt, det som inte rör oss homosexuella. Vad tycker ni om det?
Nej, det väckte en tanke hos mig, för att jag hade inte tänkt på det. Nej. Och jag kan verkligen hålla med om att jag inte heller har tänkt på AIDS-krisen i tredje världen så otroligt mycket. Jag vet att det är ett stort problem, men det är något där som man har tänkt att det tar någon härlig organisation hand om.
Ja, men lite varför så. Är vi så? Varför är det? Jag tror att det finns ett kollektivt sår hos oss som är så här, det var så tungt för homosexuella när det liksom, vänner gick bort och det, så att det, folk orkade inte riktigt prata om det efteråt. När medicinerna kom, man ville, nu kan vi gå vidare liksom, för nu pratar jag västvärlden såklart, nu kan vi gå vidare, nu kan vi läka våra sår på något sätt. Så att det är fortfarande jobbigt och tufft att återbesöka det.
Det kan säkert ligga någonting i det, att man inte, att man värjer sig liksom, att folk värjer sig. Men det, jag tror också att det handlar om, som jag menar, västvärldens bögar är väl som västvärldens människor. Man bryr sig, alltså det har med geografiskt avstånd och alltså kulturell närhet att göra också. Jag menar, det pågår hur mycket krig och skit som helst.
Och sen kommer en ice bucket challenge.
Så att jag menar, det där, det är inte så att vi är skiljer oss, vi är inga supermänniskor.
En annan sak som jag ville tala om, han är ju en sexuellt aktiv 70-plussare och skäms inte om det. Jag blir ju fuck yeah. The 70s, alltså alltså 70, att vara 70, det låter ju helt det låter ju awesome helt enkelt. Vad tänker ni kring det?
Nej, men
du som närmar dig Thomas.
Nej, men jag, det var ingenting jag reagerade på. Alltså, det är ju jättemånga i den åldern och upp till 80 och 90 år som är sexuellt aktiva. Så det var ingenting jag tänkte
tror
på.
Att man dör.
Nu ska jag släppa en sak här. Jag blev lite stressad. För jag ser också lite fram emot en ålderdom. där man är såhär, vad skönt.
Det är över.
Ja, men det är såhär, man styrs inte av kåthet och hormoner. Och liksom såhär, fan vad gött att bara få liksom, ta det
bara, lite lugnt. Äta prinsesstårta och dricka kaffe.
Och han bara såhär, såhär, de har masochism och new lovers. Jag bara, gud, kan vi aldrig få ta det lugnt? Bara få på dig trädgård på helvete.
Nej, men jag tror att det är, man vet ju inte hur han lever när han kommer hem. Liksom. Han kanske sitter där och kläpar katten och dricker te. Liksom. Det är, det, han har ju byggt väldigt mycket av sin, jag menar, sin framtoning och sin, det han, sina böcker på sexualitet och så. Men jag kunde känna lite samma sak. Jag hoppas att jag är sexuellt aktiv så länge jag lever. Men jag hoppas inte, och det här kanske låter jättetöntigt, men jag hoppas inte att det ska ta för stor del av mitt liv.
Men gud,
jag måste tjata,
nej, jag håller med.
Tjata om det, liksom att det är så att det är någonting som är tvångsaktigt, tvångsmässigt på ett
exakt
sätt.
Exakt. Du satte ord
så att jag hade dubbla känslor när han babblade på om det.
Jag undrar varför det är så att man söker att vi båda två upplevde det, att man blev lite matt. Och är det för att det är så att det tar så mycket tid nu? Man tänker så mycket på det och det är en så stor del av ens liv att man bara, shit vad jag ska kunna göra andra grejer.
Eller också har du gjort det och man kanske inte vill gå in i det igen.
Men, vet inte. Alltså, hade jag fel? Jag tyckte han lät ganska avslappnad när han pratade om det där. Alltså, ja. Att det var liksom lät som att ja, det pågår och det har det bra. Men, liksom, eller vänta.
Jo, men att det pågår, det var väl det som stressade.
Ja, det var det.
Jo, men den dagen sexualiteten försvinner.
Fast han sa ju att det handlade mer om intimitet och liksom att vara nära. Att, han inte, att det inte var att han gick igång och höll på med sina sadomasochist-grejer och alla de här sexuella äventyren.
Alltså, jag sadomasochisten, jag hade knappt märkt till det. Liksom, så här, men det var mer att det kändes lite så här, tvångsmässigt.
Mm. Sen slängde han ut en sista sak också innan vi skildes, och det var det här med att köpa sex. Det är så typiskt när man ska, precis, då stod hans, hon som tog hand om honom.
Hon bara,
ja precis, jag bara, nu måste ni liksom wrap it up. Och då börjar han prata om så här, köpa sex. Jag bara, tack! Det här skulle man vilja prata mer om.
Ja,
så skamlöst också. Och hur han tycker, vilket är min ena del av mig säger bara, shit, han är så ball att han bara pratar om det på det sättet och han känner, orkar inte känna skam kring det. Och medan det andra är så här bara
skamlöst.
Ja, men så här, gud, hur kan han så här, jag gillar att så här, hoppa in när en ung kille vill ha någon annan och köpa honom så att han inte får den andra killen för att jag kan. Lite så var det.
Mm.
Vilket, vad kände ni när ni hörde det?
Road.
För nej, du men, köper ju väldigt mycket sex, Johan.
Sex. Ja.
I vilket fall, han har ju gjort så himla mycket för oss. Så att jag tycker att vi alla ska göra oss själva en tjänst och läsa hans böcker.
Ja, men visst.
Ska vi runda av där? Vad säger ni?
Ja.
Ja.
Det blev en kortis.
Ja.
Men det känns lite skönt också. Lite splittrat.
Det känns som att jag har glömt bort vad jag har sagt
jag
och vad vi pratar om.
Nej, men man blev lite uppfylld av...
Och lyssna på det där, ja.
Yes. Ja. Jag bara, vad har jag pratat om?
Vad har jag pratat om?
Det är lite som ett övergrepp. Vilket också var härligt. Han var ju så här, när han sa så bara, ja, det är lugnt, du kan ta på mig. Det är klart han gjorde det. Han klämde lite på benet och sånt där. Ja. Det tyckte jag var härligt.
Var på benet?
Inte på snoppen, utan det var liksom mer på knät. Så där, liksom.
Oh.
Men, vad hände sen?
Sen knullade vi. Okay. Så fick jag 3000 kronor. Det nej. Hörrni, gå in och rösta oss på rata oss på iTunes. Då blir vi glada. Och sen så ska ni följa oss på Facebook och Instagram. Så vi heter Bogministeriet och Bögministeriet och allt vad det
är.
Bogministeriet låter mycket snuskigare, det gör.
Eller hur?
Bogministeriet.
Ja. Det är lite som att det är en kroppsdel.
Ja,
ett ministerie över en kroppsdel.
Bog, ja precis, bogen.
Ja. Men de orden lämnar vi er. Hörrni, vi hörs nästa vecka.
Hej då.
Hej,
puss och kram. Hej.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend.
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.